الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد ده هاري دان تريا ديالا i denna korta serie som då handlar om principer inom fiqh, inom hadith och grunder inom fiqh och hadith. Och vi talade om domen för att lära sig fiqh. Vi talade i förra lektionen om al-ahkam taklifiyya. Och vi kommer idag att tala om vad är bevis? Vad är det som utgör ett bevis i islam? Och det är en viktig fråga som ulema tar upp i sina böcker om usul al-fiqh. Och idag så finner vi tyvärr att folk, vissa människor har inte koll på vad som är bevis. De gör någonting haram. Och när du frågar dem varför så säger de, men alla gör. Eller hur? Eller man gör så i mitt land. Är det ett bevis?
Ja.
Inget bevis. I vår kultur gör vi så. Är det ett bevis?
Nej.
Nej. Men jag hörde en sheikh på tv säga så. Är det ett bevis?
Nej.
Nej. Inte ett bevis. Så frågan är då, vad är bevis i islam? Vi har de första två, där är ulema muttafaqun alayh. De är överens på att de är bevis. Och det är Koranen och Sunna. Det finns ingen ikhtilaf i den här frågan. Att Koranen och Sunnan är bevis. Sen har vi al-ijma' wal-qiyas och qawlu sahabi. De här tre. Och vi kommer gå igenom dem en efter en. Det första är då Koranen. Koranen är ett bevis. Hela Koranen är ett bevis. Och Koranen, till skillnad från andra källor, är inte en källa där man behöver granska om den är autentisk eller inte. Utan hela Koranen är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och den har kommit till oss bi al-tawatur al-qat'i. Den har kommit till oss från så många källor att det omöjligt kan vara så att man har hittat på någonting. Utan den har kommit från så många källor, muntligt och skriftligt, till oss. Så hela Koranen är ett bevis. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ju också tagit på sig att bevara Koranen. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah azza wa jall har tagit på sig att bevara Koranen. Så Koranen är bevarad. Och den som förnekar någonting från Koranen är inte en muslim. Den andra källan på bevis är sunna. Sunna. Och sunna omfattar, enligt ulema, det som profeten alaihi salam har sagt. Det han har gjort. Det han har godkänt. Och vissa lägger också till hans shama'il. Hans karaktär och hans utseende alaihi salatu wassalam. Taib. Och inshallah vi kommer att ha en egen liten del om hadith och sunna och så vidare. Men det är bra att känna till här. Att sunna omfattar dessa saker. Vad som har berättats vidare från profetens uttalanden alaihi salatu wassalam. Vad han har sagt. Vad han har gjort. Finns hadither där han inte säger någonting. Men sahaba säger att han gjorde si och så. De beskriver hans bön. De beskriver hans hajj och så vidare. Och sen finns det då det som han har godkänt alaihi salatu wassalam. Det vill säga att sahaba gjorde någonting under hans tid. Och han sa inte att det är förbjudet. Tyder på att det är tillåtet. Som då Khalid ibn Walid radiyallahu anhu åt ödla. Han åt ödla framför profeten alaihi wasallam och profeten ville inte äta. Men han sa inte halal eller haram eller så, vi äter inte det, det jag kommer ifrån. Ja, det är inte våran kultur att äta ödla. Taib. Så att det är halal. Det är tillåtet. Taib. Så det är sunna. Sunna är ett bevis, men där måste man också nämna en qaid. Man måste specificera. Och det vill säga autentisk sunna. Det som har rapporterats vidare autentiskt från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och han nämner Sheikh Uthaymeen rahimahullah i hans bok förklaring på hans manzuma i Usul al-Fiqh. Där så säger han att sunna till skillnad från Koranen kräver någonting extra. Den som ska leta efter ett bevis, komma fram till en slutsats i Koranen, behöver inte kolla på om den är sahih eller da'if eller hassan och så vidare. Utan han behöver bara fokusera på om versen tyder på det han söker. Eller vad versen tyder på. Ad-dalala. Vad är det versen tyder på? Det är hans forskning i frågan. Men när man kommer till hadith, där ska du också kolla på vad tyder hadithen på. Vad bevisar hadithen? Men utöver det måste du också kolla på om själva hadithen är autentisk eller inte. Och då säger Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah att det här är en ganska svår kunskap som inte vem som helst kan och kräver mer av den som forskar i sunna än den som då forskar i Koranen. Taib. Ja. Så det här, dessa två grunder är bevis. Okej? Okay? Och sunnan förklarar Koranen. Vi kan inte säga att vi bara följer Koranen, utan vi måste också följa sunna. Och Allah subhanahu wa ta'ala har i Koranen sagt att han sänt ner någonting som förklarar Koranen. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Allah säger att vi har sänt ner ett dhikr, påminnelsen, för att tydliggöra det som vi uppenbarat. Så Allah nämner denna ayat att han uppenbarar två saker. Och den ena förklarar den andra. Så det här är sunna förklarar Koranen. Vi finner att Koranen är väldigt mujmal, väldigt generell. وَأَقِيمُ الصَّلَى. Förrätta bönen. Hur ska vi förrätta bönen? Detaljerna står inte i Koranen, utan detaljerna står i sunna. Okej? Okay? Så sunnan förklarar Koranen. Man kan inte klara sig utan sunna. Okej? Okay? Och därför så finns det vissa grupper som säger att de bara följer Koranen, som kallas för al-Quraniyun. Och de här grupperna är enligt ulema inte muslimer. De är kuffar. Den som förnekar sunnan på det här sättet är inte muslim. För den muslimen kan inte, eller den personen kan inte följa islam så som islam ska följas. Ja. Nästa punkt som ulema nämner som bevis är al-ijma, konsensus. Och de flesta av ulema är på åsikten av att det också utgör ett bevis. Och konsensus al-ijma är då al-mujtahidin från denna umma efter profeten alayhi salam har enats beträffande en bestämmelse i religionen. Om alla tabi'in till exempel. Och när man säger alla så menar man al-mujtahidin, al-ulama. Yani vanliga folk som inte har kunskap räknas inte. När man talar om konsensus talar man om al-ulama. Taib, som är mujtahidin som har de verktygen för att kunna forska i bevisen och komma fram till slutsatsen. Om alla de är överens om en sak, då är det ett bevis. Okej? Okay? Vad är beviset på att al-ijma är ett bevis?
Är det profeten sallallahu alaihi wasallam hadith om att denna umma inte kommer enas på något falskt?
Ahsant. Profeten alaihi salatu wasallam har sagt att min umma kommer inte enas på ad-dalala, på falskhet eller villfarelse. Så att umman, och Sheikh Albani nämner att hadithen är hasan, att min umma kommer inte enas på någonting fel. Så det finns inte någon epok i islam där alla muslimer har halkat. Ingen har hållit fast vid sanningen. Utan i alla tider har folket av sanningen funnits. Taib. Ett annat bevis är också versen från surat An-Nisa där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Att den som trotsar sändebudet efter det att bevisen kommit till honom och följer en annan väg än de troendes väg, honom kommer vi lämna på den vägen han valt och han kommer att hamna i helvetet. Taib. Och sa'at masira. Så här nämner Allah Azza wa Jal, efter att han talat om lydnad till sändebudet alaihi salatu wassalam, att den som väljer en annan väg än de troendes väg. De troende, yani ahlul ilm, här sahaba radiyallahu anhum, den som väljer en annan väg än sahabas väg går vilse. Yani om sahaba är enade på någonting så kan du inte komma och ha en annan åsikt. Om ett tabi'in är enade på någonting så kan du inte komma och ha en annan åsikt. Så det här bevisar att al-ijma är hujja. Och de nämner också andra bevis på detta. En fråga. Ulema nämner att al-ijma måste grunda sig i Koranen och Sunna. Yani, det är inte tillåtet att umman enas på någonting som saknar bevis. Utan om det är ett bevis måste det också stödja sig på bevis. Okej, så alla ijma-frågor, finns det något bevis på? Men då är frågan, vad är då nyttan av ijma? Om beviset inte är ijma, utan beviset är Koranversen eller hadithen som de stödjer sig på. Förstår ni frågan? Ja. Nej, inte alla. Ja. Det är lite på rätt spår kanske. Sheikh Uthaymeen rahmahullah, han nämner att en person kanske nöjer sig med det. Om jag, en person undrar till exempel, khawarij, är de verkligen så dåliga? Och jag säger till honom, nam, det finns ijma, konsensus, sahaba var enade på att de är ahlul bidah, ahlul dalala, ahlul shar. Och ett tabi'in, att bära och tabi'in och ulema fram tills idag. Konsensus i umman på att de är ahlul bidda. Han säger att det räcker. Yani han säger inte, vad har du för koranvers, vad har du för hadith? Han säger det räcker. Det finns ijma, han säger det räcker. Okay. Den andra punkten som sheikhen nämner är att när vi hör att det finns ijma i en fråga, då vet vi att det finns ingen ikhtilaf i frågan. Taib. Finns inga olika åsikter. Jag säger det ijma på att alkohol är haram. Konsensus. Då vet du att det finns inga olika åsikter i frågan. Och det är inte heller tillåtet för dig att anamma en annan åsikt. Du kan inte komma med en ny åsikt. Förstår du? Därför brukade Imam Ahmed säga till sin son att min son, yani, kom inte med någon åsikt som ingen före dig har haft. Yani, det finns ingenting nytt i islam. Eller alhamdulillah, alaika bil atiq. Håll dig till det gamla som Salaf sa. Vi håller oss till det som Salaf var på. Det de var enade på räcker för oss. Okej? Okay? Så att när ulema till exempel nämner att det finns konsensus i en fråga, så stärker det. Att det här det är verkligen starkt igen. Det finns cirka 20 ulema som nämner att det finns konsensus på att det är haram att spela och lyssna på musik. Ijma, konsensus. Allas. Då vet du att om någon kommer idag och säger att det är okej att lyssna på musik, ni är extrema. Du vet att nej, vadå? Salaf, ulema från förra ijma i den här frågan. Det är du som är ute och cyklar. Du går emot el-ijma. Det är du som har fel, inte vi. Hänger ni med? Nam. Men det finns lite problematik kring ijma också. Och det är, hur kan man veta att alla ulema är på denna åsikt? Hur kan man veta att det inte finns en annan åsikt? Och så vidare. Och det som vissa väl man nämner att yani på sahabas tid var det möjligt att veta att sahaba var enade på en viss sak. Men efteråt när folk spred sig runt i världen så blev det svårt. Taib. Men det här som Sheikh Uthaymeen nämner också, det som är ma'lum bidin bidarura, där finns det ijma. Till exempel det som alla känner till, att vi muslimer måste be fem gånger om dagen, ijma. Fasta ramadan, ijma. Göra hajj, ijma. Alkohol är haram, ijma. Zina är haram, ijma. finns ingen snack om saker. Nej. Men man ska också vara på sin vakt. Ibland när man läser fiqh-böcker så nämner vissa ulema att det finns ijma i en fråga. Fast det inte gör det. Han kanske menar det ijma i hans medhab. Eller ijma hos de fyra imamerna. Eller ijma hos folket i Medina. Men till och med som Ibn Taymiyyah nämner, de nämner att det finns ijma i en fråga fast sanningen är motsatsen. Alltså vissa ulema nämner att det finns ijma i en fråga men sanningen kan vara motsatsen. Till exempel de säger det ijma på att den som skiljer sig från sin fru tre gånger i en sammankomst, det räknas som tre skilsmässor. Alltså det är fel. För att hadithen nämner att på profetens tid alaihissalam räknades det som en skilsmässa. Och på Abu Bakrs tid och i början på Umars styre. Så det ijma, motsatsen är ijma. Att det räknas som en skilsmässa. Men ibland vissa yani, följer en medhab, en lagskola och vill stärka sin åsikt och nämner att det är ijma i den här frågan. Och som vi sa, han kanske menar ijma i sin medhab eller gör ijtihad och så vidare. Så att man får ta det med en nypa salt och kolla upp om det verkligen stämmer att det är ijma i frågan eller inte. Okej? Okay? Nästa punkt, el-qiyas. Den fjärde punkten som ulema nämner som bevis är el-qiyas. Och el-qiyas på svenska brukar översättas till analogi. Och det är att man jämför bestämmelser med andra bestämmelser. Man jämför bestämmelser med andra bestämmelser. Och det finns en tarif, det finns en djupare förklaring som inte kommer att gå in på. Det är en väldigt djup fråga. Men qiyas används ibland där ulema kanske känner att det saknas ett konkret bevis på en viss fråga. Till exempel, är det haram att röka hash? Hash nämns inte i Koranen, det nämns inte i Sunna, det nämns inte av sahaba, tabi'in, Allah alam. Så vad är då beviset på att det är, yani, vad är dess dom i islam? Då använder de qiyas. Plus att de använder också andra bevis. Alhamdulillah, islam har väldigt generella bevis. Men de använder qiyas. Att man jämför det med alkohol. Det har samma skadliga effekt, att det får människan berusad, får människans förstånd att försvinna och så vidare. Så att det har samma bestämmelse, då har det samma dom. Hänger ni med? Samma bestämmelse, samma dom. Och sen finns det också andra bevis på att det är haram. Som att det är slöseri på pengar, det är skadligt och det berusar. Och det finns generella bevis på detta. Men att man jämför saker och ting. Till exempel, de nämner också här att i islam är det tillåtet att slå ihop bönerna om det är regn. Som det har nämnts i autentiska hadifer. Att om det är regn, om man är i moskén till exempel dhuhr, det spöregnar, så säger imamen vi ber dhuhr och asr. Okay? Eller om du inte ens kan gå till moskén, eller om du är i moskén så får du då slå ihop bönen tillsammans med imamen. Det här är sunna, okay? Du ber dhuhr och asr. Taib, om det är regn, vad säger vi då om det är snö? Det har inte nämnts i hadithen. Men då gör ulema qiyas. Jag säger att snöstorm är som regn. Det är samma illa. Det är samma, yani, vad kan man säga, orsak. Att det är svårt att ta sig till moskén i spöregn. Och det är lika svårt att ta sig till moskén när det är snökaos. Hänger ni med? Så att det gör dem qiyas. Okej? Okay. Nah. Vi har också här beviset på qiyas. Ulema nämner alla de ayah där Allah subhanahu wa ta'ala jämför saker och ting. Till exempel så jämför Allah subhanahu wa ta'ala återuppståndelsen med hur Allah azza wa jalla ger liv till den döda jorden i Koranen. Det är qiyas. Att på samma sätt som Allah azza wa jalla ger liv till den döda jorden kommer han att ge oss liv i det kommande. Okej, okay. En qiyas. En annan qiyas. En person kom och frågade profeten alaihissalam om hon fick fasta för hennes mor. Min mor har dött, hon var skyldig dagar i Ramadan. Får jag fasta för henne? Och då så sa profeten alaihissalam, vad skulle du göra om din mamma hade en skuld med pengar? Skulle du inte betala den? Hon sa jo. Och då så sa han att Allahs skuld är mer berättigad att betala. Qiyas. Så han jämförde en skuld med pengar till en människa med skulden till Allah att fasta. Ja. En beduin kommer till profeten alaihissalam, ett annat exempel. Och han är chockad över att hans fru har fött ett barn som är svart. Och varken han eller hans fru är svarta. Han är helt chockad. Yani, vad är det här för någonting, ja Rasulullah? Och då så säger profeten alaihissalam, har du kameler? Så mannen säger, ja, jag har kameler. Så sa han, vad har de för färg? Så de är bruna, gulaktiga, vanliga. Sen finns det någon svart bland dem? Ja, det finns en svart. Yani, hur kommer det sig? Yani, hans, den här kamelens föräldrar var inte svarta. De var inte mörk. Och då så sa han, nezaatu irq. Det kanske kommer från ärftligt. Yani, någon kamel, som var mörk. Och då så sa han att ditt barn också, nezaatu irq. Samma sak. Så mannen förstod. Det är qiyas. Taib. Ja. Och qiyas används också som ett stödande bevis. Som al-ijma används som ett stödande bevis. Och måste, som vi sa, grunda sig i Koranen och i Sunna. Men det kan vara väldigt viktigt. Idag får man be på flygplan till exempel. Det är en ny fråga som inte fanns förut. Och då säger ulema, ja, för att profeten al-Islam bad på sin kamel. Alltså han bad i luften. Rent teoretiskt. Du står inte på jorden, du är i luften. Och samma sak med ett flygplan. Taib. Så att man gör qiyas med. Man försöker hitta liknande bevis då i Koranen och i Sunna. Den femte saken som också nämns som bevis är qawlus sahabi. Sahabas uttalanden. Och där finns det också lite olika åsikter. Men utan tvivel, det som sahaba var överens om är bevis. Det som sahaba var överens om är ett bevis. Och när ulema talar om qawl al-sahabi så talar de om de frågor där det inte finns ett annat bevis. För om det finns en hadith eller ayah så då är inte frågan att sahabins uttalande är bevis. Utan då går vi tillbaka till de originella eller ursprungliga bevisen. Men vi talar här om frågor där det inte finns något bevis. Ijtihad-fråga. Och en sahabi säger någonting. Det kan vara i ibadah, i dyrkan. Eller det kan vara en aqida-fråga. Att en sahabi säger någonting om domedagen. En beskrivning av paradiset, av helvetet. Han talar om domedagens tecken. Och det nämns ingenstans i Koranen och Sunna. Bara den här sahabin har sagt det. Är det då ett bevis eller inte? Ulema säger att om han talar om det fördolda, aqida, då är det ett bevis. Okej? Okay? Men sen, då är det ett bevis. För att en sahabi skulle inte tala om någonting sånt utan att han har hört det från profeten Muhammed alaihi salam. För det finns ingen ijtihad i aqida. Du kan inte göra ijtihad och yani, fantisera fram vad som finns i nästa liv. Utan det här måste de ha hört från Rasul alaihi salam. Om det däremot är fiqh-frågor där det inte finns någon text och sahaba har olika, eller de har uttalanden, så säger ulema att det är ett bevis om det inte finns någon opponent, någon sahabi som har en annan åsikt. Yani han är unik. Han har en åsikt i fiqh som ingen annan har opponerat sig emot. Okej? Okay? Då utgör det ett bevis. Och också att på villkor av att den här sahabin är från al-fuqaha. Han är från de som är kända för sin kunskap. Taib. Då är det inshallah ett bevis. Om däremot sahaba har olika åsikter. En säger haram och en säger makruh. Vad gör man då? Då får man granska deras åsikter. Vilket är närmast bevisen. Vilket är närmast de principer som islam har kommit med och så vidare. Och ulema nämner också att när det kommer till aqwal al-sahaba så är bland det starkaste självklart det som kommer från al-khulafa al-rashidin. Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali radiyallahu anhum. Då profeten alayhi salam har beordrat oss att följa hans sunna och deras sunna. Vilket i slutändan är hans sunna. Och att bita fast vid den med våra hörntänder. Och han sa också mer specifikt om Abu Bakr och Umar. Iqtadaw billadayni min ba'di. Följ dessa två efter mig, Abu Bakr och Umar. Som Abu Bakr och Umar är överens om en fråga, så är det haq. Det är sanningen. Taib. Ja. Så det här är kortfattat grunderna till vad som klassas som bevis i islam. Ja. Sen finns det andra punkter som ulema har diskuterat. Men det här är de kanske viktigaste och starkaste. Wallahu ta'ala a'lam.